Du lyssnar på Clint Eastwood av Mikael Tapper, inläst av mig, Johan Holmberg. Till Linus. Från fascist till politiskt korrekt. Den 7 oktober 1988 publicerade The New York Times ett uttalande från vicepresident George Bush. Han skröt om hur president Ronald Reagan och han själv under 1980-talet hade lyckats ta USA från 1960- och 1970-talens normlöshetsfilosofi till ett land med förnyad patriotism. Det såg han som en resa bort från ett samhälle som hyllade Easy Rider från 1969 till ett som slöt upp bakom Dirty Harry från 1971. Uttalandet var kulmen på den amerikanska konservatismens kärleksaffär med Clint Eastwood och det budskap man läste in i hans filmer. För dem var han den vite manlige hämnarsnuten, som beväpnad med en kolonial världsbild och en 44-kalibrig magnum blåste bort skallen på såväl nattsvarta skurkar och utländska hot som feminister, etniska avvikare, fredsaktivister, kommunister, bögar, kulturkoftor, intellektuella och liberala mjukisar. Redan 1985 hade Reagan betonat bandet till denna galjonsfigur i högervågens USA genom att i en kritik riktad mot demokraternas förslag till skattehöjningar avrunda med den provokativa repliken ur Dirty Harry-filmen Sudden Impact från 1983. Go ahead, make my day. Att vänsterliberaler som filmkritiken Pauline Kael hade stämplat just Dirty Harry som fascistisk togs enbart som en bekräftelse på att Eastwood var John Waynes rättmätige arvtagare som den främste amerikanske ikonen för 1980-talets republikaner. I intervjuer framstod han länge som fåordig, anti-intellektuell och utan några konstnärliga ambitioner att tala om, varken som skådespelare eller regissör. Hans popularitet stod i skarp kontrast till kritikernas syn på flera av hans kassasuccéer som vulgära och korkade. Det gjorde honom till ett perfekt exempel på den klassiska högerpopulistiska bilden av den enkle mannen ur den tysta majoriteten i en slagkraftig duell med en snobbistisk kulturelit av liberala besserwissrar. Men redan mot slutet av 1970-talet hade bilden av Eastwood blivit mer sammansatt. Europeiska film- och kulturkritiker, men också en del av deras amerikanska kollegor, skrev uppskattande om stjärnans västernfilmer, som Mannen utanför lagen, The Outlaw Josie Wales från 1976. Orson Welles kallade honom den mest underskattade regissören i världen. Och i filmer som Bronco Billy från 1980 och Tightrope från 1984 föreföll stjärnan att parodiera, för att inte säga direkt utmana, den machismo som han blivit sin tids främsta symbol för. Och hur kom det sig att denna arketypiska hjälte för vita anglosaxiska republikaner gjorde filmbiografin Bird från 1988 om en av den afroamerikanska kulturens stora namn, jazzsaxofonisten Charlie Parker, samma år som Reagan och Bush solade sig i hans glans? Uppenbarligen hade både myten och personen Clint Eastwood andra sidor, och dessa skulle snart leda till andra etiketter. Under 1990-talet strömmade det ut böcker om Eastwood. Där bekräftade man bilden av hans tidigare filmer som sexistiska, homofoba och i några fall till och med fascistiska. Men sen, menade man, började han leka med och till och med undergräva sin image. Det gjorde han till den grad att Dennis Bingham i sin studie av maskulinitet på film under titeln Acting Male utnämnde